stopped this morning in the middle of the sentence.
Vi stannade före lunch, mitt i en mening.
We have just talked about the statement of Paul that all have sinned and lack the praise that comes from God.
Vi talade om hur Paulus framhåller att alla människor har syndat och saknar den berömmelse som kommer från Gud.
And that they are justified freely by his grace.
Men att de förklaras rättfärdiga fritt av hans nåd.
Through the redemption that is in Christ Jesus.
Genom den återlösning som är i Kristus Jesus.
The word which is translated återlösningen.
Det ord som översätts med återlösningen eller förlossningen.
Really means to set free by paying a price.
Betyder egentligen att sättas fri genom att man har betalat priset.
To pay a ransom to set a prisoner free from his imprisonment.
Att sätta en fånge fri genom att betala honom, betala lösen.
And this redemption is found in Christ Jesus.
Och denna återlösning finns i Kristus Jesus.
Whom God set forth to be a propitiation through faith in his blood.
Som Gud har ställt fram så som ett försoningsmedel i hans blod.
The word which is translated as försoningsmedel is hilasterion.
Det grekiska ordet som här är översatt med försoningsmedel är hilasterion.
Which is derived from the Greek word hilaskomai.
Som kommer från det grekiska verbet hilaskomai.
Which means to take away anger.
Hilaskomai betyder att ta bort vrede.
When the heathen used the word, they used it to mean to change an angry God into a gracious God.
När hedningarna använde detta verb så menar de att man ändrar en Gud från att ha varit en vredgad Gud till att bli en nådig Gud.
This creates some problems for us in the Christian religion.
Det skapar vissa problem för oss i den kristna tron.
Because we know that God is an unchangeable God.
Vi vet att Gud är densamma igår och idag.
The gods of the heathen were changeable.
De hedningarnas gudar kunde ändras. De var föränderliga.
They were capricious.
De var godtyckliga.
They changed from one mood to another.
De kunde ena stunden vara på ett humör, andra stunden på ett annat.
But we know that our God does not do that.
Men vår Gud är inte sådan.
Our God is an eternally angry God so far as sinners are concerned.
Gud är en Gud som är evigt vred vad synden beträffar.
And he is always a gracious God.
Han är alltid en nådig Gud.
The Bible says that God is angry with the wicked every day.
Bibeln säger att Gud är vred mot den onde varje dag.
And the Bible also says that God loves the whole world.
Bibeln säger också att Gud älskar hela världen.
This is really the difference between law and gospel in the Christian religion.
Här är vi inne på skillnaden mellan lag och evangelium.
And yet the Bible also talks about God's wrath being turned away.
Men Bibeln talar likväl om att Guds vrede kan drivas bort.
God is the anger of God is taken away also in the Christian religion.
Också i den kristna tron kan man tala om att Guds vrede tas bort.
But not in this way that a God who was angry stops being angry and now becomes a gracious God.
Men inte i den meningen att Gud som är vred slutar att vara vred och istället blir en annan Gud, en nådig Gud.
At least not if that's understood the way the heathen understood it.
I varje fall inte på det sättet som hedningarna förstår denna förändring.
We can speak that way.
Vi kan inte tala på det sättet.
And the Bible does speak that way. We can speak that way, yeah. The Bible
vi
does
kan tala på det sättet och Bibeln talar också på det viset.
The Bible for example says that God has put away all his wrath.
Bibeln säger till exempel att Gud har tagit bort all sin vrede.
That he has turned himself from the fierceness of his anger.
Att han har vänt sig bort ifrån sin förgrymmelse.
And if we study these three words in the New Testament,
om vi studerar dessa tre grekiska ord i Nya Testamentet,
then we can understand a little bit better just how this works in the Christian religion.
Då förstår vi något bättre hur det här fungerar i den kristna religionen.
So for the present, let's work with that definition of hilaskomai.
Så vi kan börja med att använda den här definitionen av hilaskomai, att ta bort synd, ta bort vrede.
This word is used only twice in the whole New Testament.
Det förekommer bara två gånger i hela Nya Testamentet.
The first time is in the story of the publican and the Pharisee in the temple.
Första gången det förekommer är om publikanen och farisén i templet.
And there the publican says, God, be merciful to me, a sinner.
Och där säger publikanen, Gud, misskunda dig över mig, syndare.
We could also translate, God, do not be angry with me.
Man kunde också översätta, Gud, var icke vred på mig.
We might think of a child who knows that he has done wrong.
Vi kan tänka på ett barn som vet om att det har gjort fel.
And the child says to his father, don't be angry.
Och barnet säger till sin far, var inte arg.
He knows that his father ought to punish him.
Han vet att hans far borde straffa honom.
But he wants his father to be kind to him and be gracious to him.
Men han vill att pappan ska vara vänlig och nådig mot honom.
So keeping that definition, we can say that the publican said, God, please don't be angry with me.
Så utifrån denna definition av hilaskomai så säger publikanen, Gud var inte vred på mig.
Or God be gracious to me.
Eller Gud var nådig mot mig.
The second time it is used is in the letter to the Hebrews.
Andra gången verbet förekommer är i Hebreerbrevet.
And there it is used in a very strange way.
Där används det på ett egendomligt sätt.
The heathen always talked about making the gods, putting away the anger of the gods.
Hedningarna talade alltid om att ta bort gudarnas vrede.
But in Hebrews chapter 2, the object of the verb is our sins.
Men i Hebreerbrevet 2 så är objektet våra synder.
Do you want to look at Hebrews chapter 2 verse 17?
Vi kan slå upp Hebreerbrevet 2 vers 17.
2:17 is right.
2:17.
Where it says that Jesus was our high priest, that he was a merciful and faithful high priest in those things which have to do with God, in order that he might take away the anger of the sins of the people.
Ja, att Jesus var en barmhärtig och trogen överste präst i sin tjänst inför Gud för att ta bort folkets synder.
Ja, the anger of the...
Ta bort vreden.
Vreden.
Som folkets synder har orsakat.
Ja. To take away to take away the anger of the sins.
Ta bort syndernas vrede.
Which doesn't sound very correct to us.
Det låter lite egendomligt för oss.
But if we go farther, we will see what the writer of Hebrews is getting at.
Men om vi går vidare här så förstår vi vad Hebreerbrevets författare menar.
The word hilasmos means that which takes away anger.
Ordet hilasmos betyder det som tar bort vrede.
And that word too is used twice in the New Testament.
Också det ordet förekommer två gånger i Nya Testamentet.
Both times in the first epistle of John.
Båda gångerna i Johannes första brev.
First John chapter 2 verse 2.
Första Johannes 2:2.
Where it says that Jesus is the propitiation for our sins.
Jesus är försoningen för våra synder.
He takes away the anger which is associated with our sins.
Han tar bort den vrede som är förbunden med våra synder.
And the second time is in 2 John chapter 4 verse 10.
Andra gången är andra Johannes 1 Johannes 4:10.
Where the same thing is said.
Där det också heter han sänt sin son till försoning för våra synder.
That Jesus is the hilasmos for our sins.
Jesus är alltså hilasmos för våra synder.
He is the one that takes away the anger that's associated with our sin.
Han är alltså den som tar bort den vrede som hör ihop med våra synder.
This ending in Greek means the place where something happens.
Om man nu lägger till ändelsen perion till denna ordstam, så menar man den plats där detta händer.
So the hilasterion is the place where the hilasmos happens.
Så hilasterion är den plats där hilasmos äger rum.
Now, but this word, this is the word that is used here when it says that Jesus is the hilasterion.
Och här i Romarbrevet används ordet hilasterion, där det sägs att Jesus är hilastats fram som hilasterion.
And this word too is only used two times in the whole New Testament.
Och så detta ord används bara två gånger i hela Nya Testamentet.
So each one of those words is used only two times.
Dessa tre ord förekommer bara två gånger var.
The other time is in, where this word is used is in Hebrews chapter 9.
Hilasterion förekommer också i Hebreerbrevet 9.
And there the meaning is very, very clear.
Och där är betydelsen mycket klar.
Because there it can only be translated as mercy seat.
Och där kan det bara översättas som nådastolen.
Nådastolen.
Eller platsen för barmhärtighet.
And this is the way David Hedegaard translates it also in Romans 3.
Och därför översätter Hedegaard det på samma sätt här i Romarbrevet 3.
Christ is the mercy seat.
Kristus är nådastolen.
And the mercy seat is the place where the anger of God was taken away.
Och nådastolen är den plats där Guds vrede togs bort.
You all know the Old Testament regulations regarding the Day of Atonement.
Ni vet alla Gamla Testamentets föreskrifter om försoningsdagen.
You know that the mercy seat was the cover of the Ark of the Covenant.
Vet att nådastolen är alltså locket på arken, förbundsarken.
In the Ark of the Covenant were the two tables of the law.
Lagens båda tavlor fanns inuti arken.
The mercy seat was the cover of the ark.
Och nådastolen, det är alltså namnet på locket.
Over the mercy seat, you know, were the two cherubim with their wings spread toward each other.
And på locket så var det två mot varandra sittande keruber.
And the place between the two cherubim,
och platsen mellan de båda keruberna,
was the place from which God spoke to Moses.
Var den plats från vilken Gud talade till Mose.
This was the special dwelling place of God.
Det var Guds speciella boning.
And on the great day of atonement, the name for the mercy seat in Hebrew is Kaporet.
På hebreiska heter nådastolen Kaporet.
And that is derived from the Greek word kafar.
Hebrew. Yeah.
The Hebrew word kafar.
Och detta kaporet kommer från det hebreiska verbet kafar.
Which means to cover.
Det betyder att täcka över.
And the Day of Atonement is Yom Kippur.
Och då heter följaktligen försoningsdagen på hebreiska övertäckardagen Yom Kippurim.
Kippurim, yes. These words are all related to each other. Kaporeth is the cover.
Kaporeth är alltså locket, det som täcker över.
Kafar is to cover.
Verbet kafar betyder alltså att täcka över.
And Kippurim is coverings.
Och Kippurim är övertäckande.
You know that the high priest on the great day of atonement first killed the sacrifice for himself.
Översteprästen dödade först på försoningsdagen offret för honom själv.
And then he brought the blood of the sacrifice into the holy of holies and sprinkled it seven times on the mercy seat.
Och så förde han då blodet från detta offerdjur in i det allra heligaste, stänkte det sju gånger på nådastolen.
To make a kippur or kippurim for the sins of the people, for his own sins.
För att åstadkomma ett kippurim, ett övertäckande av hans egna synder.
And then he came in again with the blood of the goat.
Sen kom han igen in med blodet från get.
And he sprinkled that blood on the mercy seat seven times.
Stänkte han också då sju gånger detta blod på nådastolen.
To make kippurim or coverings for the sins of the people.
För att åstadkomma kippurim, övertäckande för folkets, människornas synder.
So the blood of the sacrifices covered the law be in the, from the sight of God. When God looked down, he no longer saw the sins of the people.
Så blodifrån dessa offerdjur övertäckte alltså lagens tavlor där från Guds plats här mellan keruberna, som var alltså detta blod mellan folkets överträdelser av tavlorna och Gud.
It is a symbolic way of saying that the wages of sin have been paid.
Och det är ett symboliskt uttryck. Det vill visa att syndens lön har blivit betalad.
For when the blood of these animals was taken away, their life was taken away.
För när blodet togs från offerdjuren så togs livet ifrån dem.
And death is the wages of sin.
Och syndens lön är ju döden.
And here we see that God, it is not God who changes from being an angry God to being a gracious God.
Här ser vi alltså att det inte är Gud som har ändrats från att ha varit en vredgad Gud till att bli en nådig Gud.
But the position of man has really been changed.
Men människans ställning har ändrats.
The man himself also has not been changed.
Människan i sig själv har inte ändrats.
But his sins have been covered.
Men synderna har övertäckt.
So that God no longer sees them.
Så Gud ser inte längre synderna.
God sees instead a man without sins.
Gud ser istället en människa utan synd.
And God is only angry with the wicked.
Och Gud är ju endast vred på den onde.
And the sinner has been placed in a state of being just before God.
Men syndaren har ju nu satts i den ställningen att han är rättfärdig inför Gud.
And in that sense we can say that the anger of God has been taken away.
Och därför kan vi då säga i denna mening att Guds vrede har tagits bort.
Because the sins have really been taken away.
Eftersom det är synderna som har tagits bort.
The sins have been covered with the blood of the sacrifice.
Synderna har försonats eller övertäckts av offrets blod.
And just as the sins of the Old Testament were covered by the blood of the sacrifices,
precis som synderna i Gamla testamentet övertäcktes av offrens blod,
so the blood of Jesus now covers our sins in the sight of God.
Så övertäcker nu Jesu Kristi blod våra synder i Guds åsyn.
And because of that, God is no longer angry.
Och till följd av detta är Gud icke längre vred.
He still is and always has been and always he always will be angry with the sinners.
Han är alltjämt och kommer alltid att vara vred på synden.
But when for Jesus' sake he says to us, you are not guilty or you are righteous.
Men för Jesu Kristi skull säger han till oss, du är icke skyldig, du är rättfärdig.
And thus he no longer sees us as sinners.
Därför ser han oss inte längre som syndare.
And he no longer looks upon us with anger.
Och han ser inte längre på oss i vrede.
And thus in a general way we can say that the anger of God's anger has been turned away and he has been changed for us from an angry God into a gracious God, even though God himself has not changed in himself.
Därför kan vi i allmän mening säga att Guds vrede är borttagen. Han har ändrats från att vara en vredgad Gud till en nådig Gud. Detta fastän han i sig själv icke har förändrats.
Paul also has something to say in this context about the Old Testament sacrifices.
Paulus säger också här en hel del om det gamla testamentliga offren.
He says that when Jesus was sent to be the propitiation for our sins,
han säger att när Gud har ställt fram Jesus som ett nådastol, ett försoningsmedel,
then God showed his righteousness for the remission, because of the remission of the sins that are past.
Då visade han sin rättfärdighet genom den förlåtelse av synderna som ägt rum.
The sins of the past are the sins of the Old Testament.
De förgångna synderna är synderna under Gamla testamentets tid.
And when Paul here speaks of the forgiveness of those sins, he again uses a very unusual word.
Och när Paulus här talar om synden under gamla förbundets tid, så kan han använda ett ganska egendomligt ord.
The ordinary Greek word for forgiveness is aphesis.
Det vanliga grekiska ordet för förlåtelse är aphesis.
The word that Paul uses here is paresis.
Men här använder Paulus ordet paresis.
That word is never used anywhere else in the New Testament.
Det ordet förekommer bara här i hela Nya Testamentet.
It really doesn't mean to forgive.
Det betyder inte egentligen att förlåta.
It means to pass over the sins.
Det betyder att gå förbi synderna.
To overlook them.
Att se bort ifrån dem.
To allow them to go unpunished.
Att tillåta dem att vara där utan att bli straffade.
And there's a very special reason why Paul uses that word here.
Det finns en speciell orsak till att Paulus använder det här ordet just här.
The sins of the Old Testament were never really paid for by the blood of the sacrifices that were offered then.
Synderna under gamla förbundets tid blev aldrig i verkligheten betalade för av de offer som skedde då.
As the book of Hebrews says, it is impossible for the blood of bulls and of goats to take away sin.
Det framhåller Hebreerbrevet, det är omöjligt för bockars och kalvars blod att ta bort synd.
And yet God did forgive the sins of those people in the Old Testament.
Och likväl så för lät verkligen Gud gamla förbundets synder.
And when he forgave those sins for the sake of those animal sacrifices,
och när han förlät deras synder på grundval av dessa offer,
God really appeared to be unjust.
Så verkade det som han var orättvis.
Because the death of an animal can never really replace the death of a man.
Eftersom ett djurs död inte kan vara ett substitut, en ersättning för en människas död.
And when God accepted the death of the animal as a payment for the sins of the people.
Och när Gud accepterade djurs död som en betalning för människors synder.
He actually appeared to be satisfied with less than he himself demanded.
Så tycktes han ju vara nöjd med någonting mindre än vad han egentligen begärde.
It seemed as though his word was not true.
Det såg ut som hans ord inte var sant.
Because he said the soul that sins shall die.
Han har ju sagt att den själ som den människa som syndar måste dö.
And when he then permitted that man to live because an animal had died in his place.
Och när han så låter en sån människa leva därför att ett djur har dött i den människans ställe.
It appeared that he was not exacting full payment.
Då ser det ut som om han gick med på en icke fullständig betalning.
But Paul says that when Jesus came to be the atonement for our sins.
Men nu säger Paulus att när Jesus kommer som försoningen för våra synder.
Then God showed how righteous he was when he passed over the sins of the Old Testament believers.
Då visade Gud hur rättfärdig han ändå var under gamla förbundets tid när han såg förbi, översåg med gamla förbundets synder.
And by the use of this word, Paul makes clear to us again.
Så genom att bruka ordet parisis gör Paulus det klart för oss.
That the sins of the Old Testament really were forgiven through the sacrifice of Christ also.
Så gör han det klart att gamla förbundets synder blir förlåtna på samma grund som nya förbundets, nämligen genom Kristi offer.
For when Jesus died on the cross, there was a sufficient payment made for the sins of the whole world.
När Kristus stod på korset så var det en tillräcklig betalning för alla människors synder, också för gamla förbundets.
And so Paul says that at the present time, the sacrifice of Jesus is a showing forth of the righteousness of God.
Så därför säger Paulus att att Kristi offer är nu ett bevis för att Gud har varit rättfärdig.
So that God can be a just God and at the same time justify those who believe in Jesus.
Så Gud är en rättfärdig Gud när han förklarar dem rättfärdiga som tror på Kristus.
Those who believe in Jesus are also sinners.
De som tror på Kristus är också syndare.
And under the law of God they should also be condemned.
Och enligt lagen skulle också de fördömas.
Because they are guilty.
De är skyldiga.
And the Old Testament says that a judge who pronounces guilty men not guilty is an abomination to God.
Och skriften säger att en domare som förklarar skyldiga så som icke skyldiga, det är en styggelse för Gud.
And when God then declares a sinner to be not guilty, God is doing what he himself condemns in the Old Testament.
Så när Gud då förklarar en ogudaktig en syndare för icke skyldig, så gör han ju själv det som han fördömer.
But if we understand and believe that Jesus really is the substitute for every man on earth.
Men om vi verkligen förstår och tror att Jesus verkligen är en ställföreträdare för precis varje människa på jorden.
That his death really is a sufficient payment for the sins of the whole world.
Att hans död verkligen är en tillräcklig betalning för hela världens synder.
Because his death is the death of God.
Eftersom hans död är Guds död.
His blood is God's blood.
Eftersom hans blod är Guds blod.
His suffering is God's suffering.
Hans lidande är Guds lidande.
And is therefore such suffering of such great value
that it has hans lidande är så högt värde
that it really can pay for all the sins of men.
Det verkligen kan betala alla människors synder och skuld.
And because all the sins of men have really been paid for,
eftersom alla människors synder har blivit betalda,
God can now be a just God and forgive those sins of men.
Kan Gud nu framträda som en rättfärdig Gud när han förlåter alla människors synder?
Paul goes on then and says, where then is boasting?
Paulus fortsätter här, hur blir det då med vår berömmelse?
And he answers his own question and says it is excluded.
Han fortsätter, den är utesluten.
And he asked another question, by what law?
Då frågar han en fråga till, genom vilken lag då?
The word law does not always mean a commandment that tells you what to do.
Ordet lag betyder inte alltid ett bud, en stadga som säger vad du ska göra.
Sometimes it just describes the way something happens, regularly happens.
Ibland betecknar ordet lag just det sätt på vilket någonting vanligtvis sker.
Yeah, it can be translated as principle.
Det kan översättas som princip.
So, on what principle is boasting excluded?
Efter vilken princip är berömmelse utesluten?
It is certainly not excluded on the principle of works.
And inte utesluten efter gärningarnas princip.
The principle of works that he talks about here is the statement that a man will be justified if he keeps all the commandments of God.
För gärningarnas princip är ju denna, att en människa görs rättfärdig om man verkligen kan hålla hela lagen.
If somebody were justified in that way, he could boast about what he had done.
Så om någon verkligen kunde förklaras rättfärdig på den grunden, då kunde han verkligen berömma sig.
So Paul says that boasting is not excluded by the principle of salvation by works.
Alltså säger aposteln att berömmelse inte utesluten utifrån gärningarnas princip.
But he says that all boasting is excluded by the principle of faith.
Men han säger att allt berömmande är uteslutet på grundval av trons princip.
And he concludes then and states the principle of faith.
Och så avslutar han och framlägger trons princip.
And the principle of faith which he sets forth is that a man is justified by faith without the deeds of the law.
Trons princip är den att människan blir förklarad rättfärdig genom tro utan lagens gärningar.
But then he asks, is this God who justifies the sinner, the God of the Jews alone?
Men så frågar han, är då denna Gud som förklarar syndare rättfärdiga endast judarnas Gud?
Is he not also the God of the Gentiles?
Är han inte också hedningarnas Gud?
And again he answers the question, yes, also of the Gentiles.
Och återigen svarar han frågan, jo, han är också hedningarnas Gud.
If indeed their God is one.
Så visst som Gud är en enda.
Now, the words, God is one.
Gud är en.
He is repeating the confession of faith that the Jews made every day.
Då upprepar han den judiska trosbekännelsen som judarna, de troende judarna, gjorde varje dag.
The basic confession of the Jews was, how does it go in Swedish?
Herren vår Gud, Herren är en.
Yeah, Herren är Gud, Herren är en. That's the way you say it. See, in English we say, Herren vår Gud, Herren vår Gud är en herre.
En herre.
En herre. En herre. But the Swedish translation is much better than the English.
Den svenska översättningen är i detta fall bättre än den engelska. Herren vår Gud, Herren är en.
And there's an interesting sidelight that I'd like to mention in that connection.
Jag kan göra en liten parentes i anslutning till detta.
In the Missouri Synod, many years ago, when I was still a member of the Missouri Synod, we had a missionary to the Jews in New York City.
För flera år sedan, när jag nu var medlem i Missouri-synoden, då hade vi en judemissionär i New York City.
His name was Nathaniel Friedman.
Han hette Nathanael Friedman.
And he had been a Jewish rabbi.
Han hade tidigare varit en judisk rabbi.
Before he was converted to Lutheranism.
Innan han blev omvänd till Lutherdom.
And in his working among the Jews in New York City, he tried to work mostly with the Old Testament in the beginning.
Och när han arbetade bland judarna i New York så utgick han från i början bara från Gamla testamentet.
And he wanted to persuade them that the true God is a triune God on the basis of the Old Testament.
Han försökte övertyga dem om att den sanna guden är en treenig gud på grundval av Gamla testamentet.
And he wrote a pamphlet, a Yiddish pamphlet, dealing just with the doctrine of the Trinity in the Old Testament.
Han skrev ett mindre häfte på Yiddish som just handlade med treenigheten i det gamla testamentet.
And he, in that pamphlet, gives a comment of a Jewish rabbi concerning this passage.
Och i denna skrift citerar han en judisk rabbin.
And this
angående just det här stället, Herren vår Gud, Herren är en.
And he quoted the Hebrew text.
Och så citerar han den hebreiska texten,
which reads literally, "The Lord our God, the Lord is one."
Som ord för ord står det där, Herren vår Gud, Herren är en.
And one of these ancient Jewish rabbis commenting on that verse.
Och denne gamle rabbin sa då om den här versen.
Said there are three names mentioned here.
Att här är tre namn nämnda.
Herren,
Herren.
Vår Gud,
vår Gud.
Herren,
Herren.
He said, how can three be one?
Hur kan då tre bli ett?
And are they really one because we say they are?
Är de verkligen ett eftersom vi säger att de är det?
Only by the revelation of the Holy Spirit will we ever understand this.
Bara genom den heliga andes uppenbarelse kan vi förstå detta.
When you think that those words were written by a Jewish rabbi who lived about 200 years after Christ.
Om du tänker på att de här orden som han citerade av en rabbin som levde 200 år efter Kristus.
It becomes very clear that even so late the Jews were still believing in three persons in one God.
Så är det klart att det så sent, ännu så sent fanns judar som verkligen trodde att det fanns tre personer i den enda guden.
In America we never use this passage as one of the passages for proving the Trinity.
I Amerika brukar vi aldrig använda det här bibelstället för att bevisa treenigheten.
Do you ever use it in Sweden for that?
No, I don't think.
No. And yet this Jewish rabbi used that passage as an indication of the Trinity.
Men en judisk rabbin kunde alltså använda detta ställe för att påvisa treenigheten.
And this Lutheran Jew used it also in the same way.
Och så kom den här lutherske missionären från början jude att använda det på samma sätt.
So Paul here is appealing to the basic faith of the Jews.
Paulus anspelar alltså här på den grundläggande tron hos judarna.
If it is really true, as the Jews said, that God is one.
Om det nu är verkligen sant, som judarna säger, att Herren vår Gud, Herren är en.
Then he is the God both of the Jews and the Gentiles.
Då är han ju både hedningarnas och judarnas Gud.
And if he is the God of the both of the Jews and the Gentiles and is really one God.
Om han är både judarnas och hedningarnas Gud och en enda Gud.
Then he must also have just one way of justifying both Jews and Gentiles.
Då har han också bara ett enda sätt på vilket han rättfärdiggör både judar och hedningar.
And the only way of justifying that he has for both.
Och det enda sätt på vilket han rättfärdiggör båda
is by faith,
är genom tro.
It is true that Paul uses two different expressions here.
Det är sant att Paulus använder två olika uttryck här.
He says that God will justify the uncircumcised.
Han säger att vi ska förklara de omskurna rättfärdiga av tro.
And the uncircumcised through faith.
Och det icke omskurna genom tro.
But of through and genom tro are synonyms in Paul's usage.
Men av tro och genom tro är synonymer i Paulus språkbruk.
Both Jews and Gentiles are justified in exactly the same way.
Både judar och hedningar förklaras rättfärdiga på samma sätt.
And no man is justified by works.
Och ingen människa kan rättfärdiggöras på grundval av gärningar. And
Paul then closes the discussion by saying, do we make void the law through faith?
Och så slutar aposteln det här avsnittet med frågan, gör vi då lagen om intet genom tro?
And he answers his own question and says, no, we establish the law.
Och han svarar sin egen fråga med orden, bort det, vi gör tvärtom lag gällande.
There are many theologians today who do make the law void through faith.
void?
Many theologians today who make void the law, who set aside the law.
Det finns många teologer i vår tid som sätter lagen helt och hållet åt sidan.
Reinhold Niebuhr, for example, says.
Till exempel Reinhold Niebuhr säger
that God can forgive our sins.
Att Gud kan förlåta våra synder.
Because he has resources of love that go beyond his justice.
För han har såna kärleksresurser att de går utöver hans rättvisa.
In other words, there comes a time when God stops being just.
När det kommer en tid när Gud slutar att vara rättfärdig.
God's justice only goes this far.
Den räcker ungefär dit fram.
But God's love goes beyond his justice.
Men hans kärlek räcker längre.
In other words, God finally says, I'm not going to punish the sins.
Ska vi säga andra ord, Gud säger till slut, jag ska inte straffa synder.
That is setting aside the law through forgiveness.
Det är att sätta lagen åt sidan genom förlåtelsen.
But when Jesus comes into this world to save us.
Men när Jesus kommer till denna värld för att frälsa oss.
He does everything that the law says must be done.
Då gör han allt det som lagen säger måste ske.
Also what Paul says, he fulfills what Paul says in Romans 2:13.
Han uppfyller vad Paulus säger i Romarbrevet 2:13.
There he said the doers of the law shall be justified.
Där det heter att lagens görare skall rättfärdiggöras.
Now, Jesus came into this world first of all to keep all the commandments of the law in our place.
Jesus kom först och främst till denna värld för att hålla alla lagens bud i vårt ställe.
He did everything the law demanded.
Han gjorde allt det som lagen krävde.
God doesn't let anybody get into heaven without every commandment being kept.
Gud låter inte någon enda komma in i himmelen utan att varenda bud har hållits.
But we can all say that our substitute kept the commandments for us.
Men vi kan allesammans säga att vår ställföreträdare har hållit alla buden för oss.
When my secretary writes a letter for me,
när min sekreterare skriver ett brev åt mig,
then I can sign my name to that letter.
Och jag skriver under det.
And I can say I wrote that letter.
Så kan jag säga att jag har skrivit brevet.
Even though I didn't touch any part of it.
Även om jag inte har vidrört.
I didn't write any part of it.
Om jag inte har skrivit något av innehållet.
Except for signing my own name.
Jag har bara skrivit under det.
And by faith I sign my name to the letters that Jesus has written.
Och genom tron så skriver jag under det brev som Kristus har skrivit.
And I can say that everything that Jesus did, I did.
Och jag kan säga att precis allt det som Kristus har gjort, det har jag gjort.
And on judgment day, if God says to me, did you love God above all things?
Och på domens dag, Gud frågar mig, har du älskat mig över allting?
I will say, yes, in Jesus.
Så kan jag säga, ja, det har jag i Kristus.
Did you love your neighbor as you loved yourself?
Om man frågar mig, har du älskat din nästa som dig själv?
And I say yes through Jesus.
Så kan jag säga ja genom Kristus.
And thus the law is kept in Christ.
Och så är lagen uppfylld i Kristus.
It is not set aside by faith.
Den är inte satt åt sidan genom tro.
The law also says that if a man breaks the commandments, he deserves to die.
Lagen säger också att om någon överträder buden så förtjänar han döden.
And when I believe that Jesus died for my sins,
när jag tror att Jesus har dött för mina synder,
then I am saying that that rule of the law must also be kept.
Då säger jag att också den regeln i lagen måste hållas.
The soul that sins shall die.
Den själ som har syndat måste dö.
And if on judgment day God asks me, don't you know that you deserve to die for your sins?
Om Gud på domens dag frågar mig, vet du då inte att du förtjänar att dö för dina synder?
I will say, yes, I know that I must die.
Då svarar jag, ja, det vet jag. Jag vet att jag måste dö.
But I did die.
Men jag har redan dött.
On Calvary's cross.
På Golgata kors.
For God's own word says, if one died for all, then all were dead.
Guds eget ord säger om en dör för alla så har alla dött.
The Christian doctrine of salvation through Christ.
Den kristna läran om frälsningen genom Kristus.
Does full justice to God's law.
Gör full rättvisa åt Guds lag.
There is not one single demand of God that is overlooked.
Inte ett enda krav har man gått förbi.
There is not one demand of the law that is not fulfilled.
Inte ett enda krav som inte har uppfyllts.
When God forgave the sins of the Old Testament, it seemed that it was that way.
När Gud förlät gamla förbundets synder, så ser det ut som om han passerade förbi det.
But also those Old Testament believers knew that someday the Lamb of God would come to take away the sins of the world.
Men också de troende i gamla förbundet visste att en dag så kommer Guds lam som tar bort hela världens synd.
And so the Lutheran confessions say that the Old Testament believers were saved by their faith in Christ, even as we are saved by our faith, by faith in Christ.
Därför säger den lutherska bekännelsen med rätta att gamla förbundets troende blev frälsta genom tron på Kristus på samma sätt som vi.
And what looks like passing over sin,
det som ser ut som att vara ett överseende av synderna,
really is also a forgiveness of sin.
Är i verkligheten en verklig förlåtelse.
And it is spoken of that way in the Old Testament.
Och gamla förbundet talar om det på det sättet.
Are there any questions on chapter 3?
Är det någon fråga till kapitel 3?
And we can start then with chapter 4 quickly and get the first point done. Huh?
Då går vi snabbt in lite grann på kapitel 4. Ska strax ta rast.
The Jew was always thought of Abraham as being the great example of salvation by works.
Judarna, de betraktade Abraham som det storstilade exemplet på frälsning genom gärningar.
Abraham had been a great man who obeyed God.
Abraham var en mycket stor man, han lydde ju Gud.
And the Jews misinterpreted the story of Abraham as though he were someone who had been saved by works.
Och judarna misstolkade texten om Abraham som en person som verkligen blev frälst genom gärningar.
And so Paul says, what shall we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh?
Därför säger Paulus, vad ska vi då säga om Abraham, vår stamfader efter köttet?
Now, the words after flesh,
orden efter köttet,
can either be attached to our forefather or to the verb has found.
Kan hänföras antingen till ordet stamfader eller has found.
What shall we say that Abraham, our forefather, has found according to the flesh?
Yeah,
it's not there.
It is not in the Swedish translation.
Now the Swedish translation misses a word.
Den right? Svenska översättningen hoppar över ett ord här. Hur står det 1880?
Vad skulle vi då säga att vår stamfader Abraham har vunnit efter
köttet? Har funnit det? Har funnit efter köttet, just that way, that's fine.
Ja, ordagrant har funnit efter köttet.
Funnit efter köttet, ja. Now, the modern translations often take that after köttet as going with our forefathers.
De flesta tar uttrycket efter köttet som syftande på förfader, det gör 1917 här.
But it undoubtedly should belong to has found.
Men det hör ju samman med verbet har funnit.
And we should translate the way the old translation has it.
Vi kunde översätta som det står i normalupplagan.
What shall we say that Abraham our forefather has found after the flesh?
Vad ska vi säga att vår förfader Abraham har funnit efter köttet?
Now this phrase after the flesh is very difficult again to interpret here.
Det är ganska svårt att tolka uttrycket efter köttet.
The best comment on it is found in Galatians chapter 3 verse 3.
Bästa kommentaren till uttrycket finns i Galaterbrevet 3:3.
We know that the whole letter to the Galatians is written against the idea that our works somehow help to justify us.
Vi vet att hela Galaterbrevet är skrivet mot den tanken att våra gärningar på något sätt hjälper till i rättfärdiggörelsen.
The Galatians had come to believe in Jesus as their savior.
Galaterna hade börjat att tro på Kristus som sin frälsare.
But afterwards they thought that they would have to do some works to make their salvation complete.
Men så småningom fick de för sig att de måste göra vissa gärningar för att göra frälsningen fullständig.
And Paul has reference to that in chapter 3, verse 3, when he says,
"Are you?" Spelar Paulus på i 3:3 när han säger,
where he says, "Are you so foolish?"
Är ni så oförståndiga?
Having begun in spirit, are you now made perfect in flesh?
När ni har börjat i anden, ska ni nu göra det fullständigt i kött?
And evidently, what he means is, having begun with faith,
Han menar detta när ni har börjat i tro.
Are you now going to become perfect by works?
Ska ni nu bli fullkomliga genom gärningar?
And here too, we might say,
Paulus i Romarbrevet,
that what Paul means to say is, what shall we say that Abraham, our forefather, has found so far as his own works are concerned?
Så kunde vi översätta, vad ska vi nu säga att vår förfader Abraham har funnit vad nu gärningar beträffar?
And then he goes on and says, if Abraham was justified by works, he has something to boast about.
Så fortsätter han, om nu Abraham blev rättfärdiggjord genom gärningar, då har han ju någonting att berömma sig av.
Then he goes on and says, but not before God.
Men så fortsätter, men inte inför Gud.
Before men, maybe he could boast.
Kanske inför människor kunde han berömma sig av
gärningar. Abraham was a great man.
För Abraham var en stor man.
He had done many great things.
Han hade gjort en rad fina saker.
Before men he might have things to boast about.
Inför människor kanske han hade saker han kunde skryta över.
But he had nothing to boast about before God.
Men han hade inget att berömma sig av inför Gud.
Because before God he was justified by faith.
Inför Gud var han förklarat färdig av tro.
And not by works.
Och inte av gärningar.
And I think we have to stop there.
Då kan vi ta rast.